Men jag tänker förstås på självständighetsdagen och det som på något sätt är nära vårt hjärta. Jag tror att det finns en styrka för oss som krigsnation som vi aldrig ska glömma. Att det finns människor som har kämpat väldigt, väldigt högt pris för att vi får ha det vi har idag. Vi ska aldrig glömma det. Och jag har läst Mannerheims dagorden som han talade då han hade blivit utnämnd till överbefälhavare över Finland samma dag som Sovjetunionen gick över gränsen i Östkarelen. Så säger han talar till folket så här: Finlands tappra soldater, jag går till denna uppgift i en stund då vår arvfiende än en gång överfaller vårt land. Förtroende till sin chef är första villkoret till framgång. Ni känner mig och jag känner eder. Och jag vet att en var i ledet är färdig att fylla sin plikt ända in i döden. Detta krig är ej annat än frihetskrigets fortsättning och sista akt. Vi ska kämpa för våra hem, för vår tro och vårt fosterland. Och det här Mannerheims citatet så har vi faktiskt kommer att finnas på första sidan på nästa korsets budskap. Jag tycker det är starkt att man manar människor att stå upp både för familjen, för tron och för landet. Och på något sätt så behöver vi få tillbaka den här anden. Att vi ska verkligen kämpa för våra familjer. Vi ska kämpa för att bevara tron i detta land. Och vi ska kämpa för landets välgång. Det är en väldigt bra uppmuntran. Och jag känner riktigt en sån här inre glädje när jag hör Mannerheims dagorda. Tydligare än så här kan det inte bli. Och vi ska låta den här bilden vara fram som en altartavla här. Få tala till oss. Men det jag vill uppmuntra oss till idag. Och en sak som jag har arbetat med sen vi kom hem från Filippinerna. Kanske inte färdig ännu med alla tankar, men jag kommer att kasta ut en hel del intressanta tankegångar idag. Och vi såg någonting på Filippinerna som väckte oss speciellt. Det fanns en obalans i församlingslivet på Filippinerna, alldeles speciellt. Det var så mycket, mycket kvinnor i församlingarna. Och så få män. Och det var riktigt så att man reagerade ibland. Hur starka, dynamiska kvinnor som fanns. Men deras män, kanske extra hälften, kom inte på gudstjänsten. Det var två karrar på söndagens gudstjänst på en plats där vi var. Medan det var fullt med kvinnor. Och de prisade Gud och var brinnande dessa damer. Så det var inte fel på det. Men jag frågar mig, var är gubbarna? Och en annan sak som vi såg och som riktigt skakade om oss, det var när vi var ute på skolorna. Vi höll en del lektioner. Och det fanns nästan i varje klass, redan från 10-12 års åldern, så fanns det i varje klass personer där som klasskompisarna hade sagt att han är gay, han är bög, han är homosexuell. Redan som 10-12-åringar. Och Stefan höll en liten illustrerad lektion och ville att de skulle komma fram och ha lite dragkamp. Så Stefan kallade upp en kille och sa att vem är starkast i klassen? Kanske det är du? No, han kan inte komma. Han är gay, sa man. Och han var stämplad redan som 12-13-åring av sina klasskompisar. Han är ingen karl. Han kommer inte att bli en kar, utan han är någonting annat. Och det här var väldigt utbrett och väldigt vanligt, vilket på något sätt gjorde att vi började fundera att vad är problemet här? Och ganska enkelt kan man konstatera att det är brist på manliga förebilder. Det är brist på riktiga karrar som bekräftar dessa unga pojkar till vad de ska verkligen vara. Identitetsproblem. Och jag tror också att det finns en annan orsak, att många, många barn så utsätts för övergrepp i de här länderna. och vilka men det får för själslivet och för sin identitet, det kan man bara gissa sig till. Men Paulus säger så här i alla fall i 1 Timoteus kapitel 2. Jag ska läsa en vers i inledningen. Så här, kapitel 2, vers 8. Jag vill att männen på varje ort ska be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. Han skriver här och adresserar den här uppmaningen till männen på varje ort. Att bedja. Och det var ju en sed i kyrkan att ledarskapet bad ofta. Judarna samlades varje dag till bön i synagogan. Och de kristna tog också vid den här traditionen. Och aposteln här undervisar att också männen ska på varje ort lyfta heliga händer. Ta sitt andliga ansvar för den plats där man bor. Och jag tror inte att han ville bara säga att det var ledarna eller kanske kvinnorna. Utan också männen ska hålla upp sina händer. Betoningen ligger ju inte på hur man ber. Utan att männen ska be. Och statistiken, jag ska tala faktiskt lite om mannens plats i kyrkan idag. Och statistiken visar generellt i kyrkan över hela världen att under 40% av gudstjänstbesökarna generellt så är män. 60% kvinnor. När jag ser ut här över den här skaran så tror jag det är ganska detsamma här. Vi är inget undantag. Och så är det också så att bara 20% av alla gifta kvinnor i en församling, eller 20% av de gifta kvinnorna går till kyrkan utan sin man. Så är det över hela världen. Och man kan fundera varför. Det finns ganska lite ogifta män i församlingarna, men ganska mycket singelkvinnor. Och jag frågar mig ibland, varför är det så här? Är det något fel i kyrkan som gör att männen inte attraheras av den typ av verksamhet vi har? I judendomen, inom buddhismen och inom hinduismen så är kvinnor och män ganska jämbördigt representerade. I islam däremot så har vi en övervikt på män som är på något sätt engagerade och motiverade. Men inom, om vi tar alla världsreligionerna, så är kristendomen den religion där männen ligger mest på latsidan. Och inte på något sätt visar vägen. Och det här är väldigt märkligt, för att generellt sett så är 90-95% av alla förkunnare och pastorer män. Men församlingarna har väldigt mycket kvinnor. Så att nu håller vi på att öppna de här stora frågorna här som ett stort paket. Och jag undrar, vad i all sin dag beror det här på? Och det är inte sagt att jag har så mycket svar att ge idag. En del har jag kanske. Men varför sorts män fostrar ett vanligt församlingsliv fram? Är det så att när man har blivit frälst och varit med i ungdomsarbetet, kanske vuxit till sig och kommer in i unga vuxna åldern, eller har varit med i 20 år i församlingen, så kvar sitter snälla män, trevliga, ganska män som är bra att anpassa sig till systemet. Är det de som sitter kvar? Medan de som har engagemang och driv och framtidsvisioner och som vill ge sig för någonting, de försvinner ut genom dörrarna under vägen och engagerar sig i affärsliv och politik och lägger jorden under sig i andra områden. Är det så att ett vanligt församlingsliv inte stimulerar män som verkligen vill göra erövringar? Att kvarlämna den snälla frikyrkomannen som inte gör en fluga för när. Inte vet jag om jag talar till er, vem jag talar till idag. Men jag ställer frågor. En sak är helt säkert, att vårt församlingsliv som det är idag passar väldigt bra för de som har empatisk förmåga. De som är bra att lyssna. De som kan sjunga och spela. De hittar alltid sin plats i en församling. Om man kan sjunga åtminstone lite grann, så har man alltid en uppgift. De som gärna håller någon annans hand och tröstar, de finns alltid med. De som är stödjare och medkännare, som är ganska starkt utrustade på relationsplanen. Men vad händer med de som är väldigt praktiskt lagda, som är lite äventyrslystna och som vill kanske handha hårdvaran, som inte alltid är så emotionellt sinnade och älskar att hålla handen och uttrycka sitt hjärtas djupaste längtan för någon annan? Finns det utrymme för män i den kalibern? Som är kanske lite fyrkantiga i känslolivet. Som inte är så jätteempatiska. Som är ganska rätt fram och burdusa och säger rakt ut och orkar inte linda in allting i en fin förpackning så att det ska vara anpassat. Det är inte alltid så heller att alla gillar att sjunga lovsånger med mycket sovrumstermer. Intima saker. Vet, ofta är våra lovsånger väldigt, väldigt emotionellt högoktaniga i sitt språk. Vi uttrycker intimitet genom lovsången och Jesus beskrivs. Vi kysser hans fötter. Och vi går in för hans gårdar och rannsakar våra hjärtan. Och verkligen beundrar honom med alla attribut som finns att tillgå. Det är inte alltid så att det här språket tilltalar män. Och nu ska vi hålla fast det nu, för jag vill lite provocera er. Det finns någonting ibland som gör att jag tror att män inte riktigt kan hänga på och haka på den här jargongen. På något sätt skapar vi lätt en väldigt sån här, vi prisar ett mjukt ideal som inte alla män kan riktigt ge sig till. Och det gör att det finns en distans, ett gap mellan män som verkligen vill ge sig och följa Kristus och den kultur man möter i ett församlingsliv. Och jag har fram den här bilden för att det här tilltalar ofta män. Det här är verkligen hårdvara. Men det här är ju inte församlingsliv. Ibland hade det ju varit så också. Det finns ju ofta de som älskar när det blir turbulens. Jag tror att män behöver också lära sig att spela på hela registret. Att verkligen gråta med de som gråter. Och skratta med de som skrattar. Och liksom utveckla sin emotionella kapacitet och förmåga. Men jag tror ibland att när jag tänker på mina egna barn. När jag tänker på tonåringar. När jag växte upp så var jag engagerad i scoutrörelsen. Och det är klart att som tonåring så var det väldigt viktigt med den här gröna skjortan och halsduken och alla märken man fick. Och man pluggade så man skulle klara de här äggmärkena. Man ville ju ha äggmärkena. Och då talar inte jag om ägg som man äter, utan kniväggmärkena. Det fanns en speciell rad med äggmärken och då skulle man utföra en hel del tester om man skulle tälja det ena och det andra och hantera yxan på rätt sätt. Och när man klarade en test så fick man sy in ett litet märke på skjortan. Och det är klart för en 12-årig pojke att bli elitscout och känna att man hade armen full med märken när man får på lägre. Det var viktigt. Det appellerar någonstans i min manliga själ. Det fanns någonting att inta. Det fanns ett berg att bestiga. Det var inte bara en röd matta om man skulle hitta på allt själv. Det var inte bara att sjunga fina sånger på ett lägerbål. På en sån här läger, kring lägerelden. Att vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Utan det var också det här att vi byggde våra egna matbord. Och vi på något sätt fällde träden själva där vi skulle bo. Och vi röjde upp. Och Det var ganska konkret och det tilltalade en pojkes innersta längtan. Där hade jag med alla mina kamrater och hela halva kvarter var ju med i scoutrörelsen. Det var inga problem. Men det fanns någonting maskulint i det här. Och jag tror att vi behöver erövra det maskulina i våra församlingar på ett helt nytt sätt. Vi behöver hitta utmaningar där vi kan frigöra den enorma potential och kapacitet som finns i mannens innersta hjärta. Vi kan tråka ut män genom att ha män att sitta och lyssna och liksom anpassa sig bara till ett status quo-läget. För när jag läser min bibel, när jag läser om Mose som gick in för farao, om igen gick han till farao och han utmanade farao och han sände en massa över farao. Tala tydligt och klart. Det var en ledare, en gammal mördare som Gud bara reste upp och som stod i den styrkan som bara Mose hade på den tiden. Jag tänker på Kaleb, den här gamla mannen som liksom såg bergsbygden som en möjlighet. Inte drömde han om åldringshemmet och åldringshemmets vila och trygga och lugna vrå. Utan han hade en vilja att ännu på ålderns höst bestiga bergsbygden. Och det finns någonting i detta att på något sätt lägga landet och marken under sina fötter. Att fortfarande kämpa för sitt hem, för tron och för fosterlandet. Tänk på Daniel, denna gestalt som konfronterar överheten som var väldigt rak och tydlig. Det var både Nebukadnesar och Beltesassar och alla dessa regenter. Hur han bara ställde sig upp och sa att du är väg på en våg och befunnits vara för lätt. Vilket mod de andades. David som en krigare som drog ut i strid och vann segrar. Det här är en dimension av hjältar som behöver frigöras i många, många finländska mäns liv. Det här fanns hos våra pionjärer. Alltid i pionjärgenerationen så fanns det en vilja att lägga mark under sina fötter. När jag läser vår egen historia om kanske Otto Pellas och dessa män som vi har i vår närhistoria. Det var män som de var inte tillfredsställda. De var inte nöjda med att bara sitta, fylla en plats. De ville göra någonting. De ville inta ett berg. Lägga marken under sig. Uppnå ett visst mål och nå vissa segrar. Och jag vill tala till er män. För det kan dö någonting på insidan. Om man inte ständigt är vaken över detta. För att vi är inte i krig idag. Det manliga sinnelaget behöver inte kämpa för så mycket. Allting är tillrättalagt. Blir man sjukpensionär så mår man väldigt gott resten av livet. För vi har ett fantastiskt socialt system. Man kan slå sig till ro redan som 30-åring i sitt fina jobb och sin trygga inkomst. Men någonting kan dö under vägen. Och det här tror jag handlar väldigt mycket om kyrkans framtid. Att är det bara så att vi män anpassar oss till en värld, en frikyrkovärld som är ganska tam, tandlös? Eller är vi fortfarande beredda att kämpa för någonting? Och jag vill göra en analys ytterligare. Det börjar ofta i söndagsskolan. Bilderna på Jesus som vi målar fram. Vad säger dessa bilder om Jesus som tar lammet på sina axlar och ser så mild och blid ut så att man nästan tror att det här är inte en karl. Han har en lång klänning ofta på sig som är vit. Och ofta umgås Jesus med barnen. Samlar barnen omkring sig. Vi presenterar en snäll Jesus. som alltid smeker med hår, som alltid tröstar. Och ofta har Jesus en nästan kvinnlig touch på ansiktet, så täcker man det med lite skägg. Väldigt sällan målar man Jesus som en riktig kar. Som en snickare med grova händer och urgröpt ansikte och svettig och glad. På Vassa lägergård har vi en bild av Jesus som jag älskar. Då han kommer skrattande, dansande på vågorna. Och inte där han sjunker och liksom i lidande på något sätt försöker gripa tag i Petrus sjunkande hand. Nej. Det var en mamma vid köksbordet som hamnade mitt i en fight mellan sina söner. Och de stred vem som skulle få den första plätten då mamma stek plättar. Och mamma passar på det här mitt i den här stridens hetta och ger dem en morallektion. En riktigt kristlig sådan. Så sa hon så här: om Jesus skulle ha suttit här så skulle han ha sagt: låt min bror få den första plätten. Jag kan vänta. Och då sa han, vände sig storebror till lillebror och sa: du får vara Jesus. Det finns någonting i barnen, i pojkarna, som inte vill vara den här snälla. Som inte vill vara den här som anpassar sig. Jag ser det varenda dag, ska jag säga. Nästan vid varenda måltid. Du får vara Jesus. Och jag hoppas inte vi skapar ett kristet ideal där man aldrig får säga ifrån. Där man aldrig får ifrågasätta någonting. Där alla kristna ska vara så snälla och anpassade. Och så likformiga. Och så på något sätt tandlösa och uddlösa. Att vi är de mest snälla människorna i hela världen. Jag kan säga att för mig var inte Jesus snäll. Han var inte överhuvudtaget snäll. Och jag ska läsa någon bibeltext här som bestyrker mitt antagande. Men vi ska inte glömma våra rötter. Det är det jag talar om. Vår nation har verkligen visat prov på uppoffringar, på verkligt mod och hjältedåd. Och jag säger, på det andliga området så behöver vi få tillbaka denna spirit, den här anden som är verkligen beredd att kämpa för både familjens bästa, för framtiden på det teologiska, på tronsområdet, men också för landets gränser fortfarande idag. Och jag kan känna då de kom in, fanbärarna här med flaggan i hand. Så det var så nära jag ska dra i lippa. För det ligger så i ryggmärgen från armétiden. Du stod aldrig med, du får aldrig någonsin stå med uniformen på. Och inte högakta Finlands fana. Och det här behöver vi bara överföra. Det finns någonting i detta som vi aldrig ska glömma bort. Vår nationalkänsla, vår vilja att kämpa för fosterlandets bästa, för Guds rikes bästa, för våra familjer. Och min analys här när det gäller söndagsskol Jesus, om vi tar honom som ett exempel. För den tidiga kyrkan var som en magnet för männen. Vi ska veta att när Jesus gick till dessa lärjungar, privatföretagare, och började utmana dem att följa honom, då var de beredda att lämna näten omedelbart. Det var inte en fråga om, utan männen följde Jesus. De hakade på direkt i mästarens befallning och frågan. Och jag tror personligen att den liberala kyrkan som reser sig idag, den avfälliga kyrkan, har en Jesusbild som är alldeles för snäll. Vi har odlat en bild av Kristus som inte överhuvudtaget är Bibelns Jesus. Han som alltid smeker med oss. Den här toleranta läraren som är välvillig, som är egentligen väldigt vek, ömtålig, mild och accepterande. Och det är här på något sätt som hela liksom de här historiska besluten fattas. Man är beredd idag att både inom frikyrkan men också inom folkkyrkan viga homosexuella. Ni har säkert hört och läst och förfärats över dessa beslut. 22 oktober i år så tog Svenska kyrkan det här beslutet i kyrkomötet. Att man öppnar upp kyrkorummet för att viga samkönade. En vecka innan det här beslutet så var baptistförsamlingen i Stockholm ut. De ville vara först ute och ja-sidan i församlingen hade sett det som sin kallelse att gå i bräschen för den här frågan. En månad efter Svenska kyrkans historiska beslut så kommer missionskyrkan i Sverige och säger att vi också är med. Och vad motiverar man det här med? Jo, en tolerant Jesus. En Jesus som är tolerant, som ser mellan fingrarna, som accepterar allt vad människan gör. Accepterar på något sätt också en felaktig kärlek. Och jag säger, här har vi under årens lopp byggt in en felaktig uppfattning vem Kristus är. Vi har tappat Guds fruktan och den här kampglöden. Ledarskapet har blivit så snäll och så anpassade så att man aldrig vågar stå emot mediatrycket. Man vågar inte stå på Bibelns grund för att medierna blir så brutalt aggressiva. Och jag hoppas inte att inom kyrkliga värld håller på att fostra fram allt för snälla människor. På Bibelns tid, om man skulle följa Kristus, så då skulle man alltid gå mot strömmen. Mot strömmen. Man var till och med beredd att dö för sina övertygelser. Man var till och med beredd att bli ett offer i lejonens gap för att man trodde på Kristus och ville följa honom. Det appellerar till någonting hos mannen, det vet jag. Det är roligt att vara med när det blåser lite extra. För det äggar någonting på insidan. Den här liberala kyrkans Jesusbild förolämpar aldrig någon. Dömer aldrig någon och aldrig någon skulle bli dömd till helvete. Män söker efter riktiga män att följa. Och Jesus var en sån. Han var frimodig. Han passade inte in. Han var väldigt tydlig. Han vände sig om ibland och så utmanar han lärjungarna. Och säger att den som inte är beredd att till och med dö för namnet, han kan inte vara min lärjunge. Och du vet, jag ser alla dessa 12 lärjungar. Nåja, säger Jesus det där, nu ska vi visa. Och Petrus var lite extra kavat, så han tog ofta i lite överord. Om alla andra lämnar så ska inte jag lämna. Men innerst inne så tilltalade någonting hos denne Petrus och dessa män som följde honom. De blev ställda mot väggen. Jesus hade ett väldigt tydligt ledarskap som ställde krav. Han bara smekte inte dem medhårs och sa att om ni nu verkligen vill och tycker så kom med här. Utan han ställde krav på lärjungarna. Och det här är väldigt viktigt för att vi får aldrig tappa denna fostrande sida i den kristna tron. Det går inte att växa i tron om du bara blir smekt medhårs. Om du aldrig har någon omkring dig som lite klipper dig, förmanar dig och verkligen älskar dig som sig bör. Kärleken är inte bara tålig och mild. Den är också sanningen för dig och mig. Kärleken har en sida i sig som också fostrar dig så att du ska bära mera frukt. Som också påpekar ibland att det finns lite torra grenar som ska bort ur ditt och mitt liv. Och det här är väldigt viktigt. För att om vi hela tiden får en sån här mild behandling och blir för snälla att säga sanningen, så tappar vi någonting av det mest dyrbara som finns. Jag tror att Gud till och med han har behag mera till lydnad än till offer. Du kan offra ibland saker. Och jag ska avsluta med det. För jag tror att många män offrar fel saker. lärjungarna och Jesus var ut på sjön i Markus 4. Men ingen skulle säga att ni ser att lärjungarna blev livrädda. De var helt livrädda. Och Jesus ligger och sover. Så ställer sig Jesus upp. Och så tilltalar han stormen och talar till vågorna och det blir stilla. Och vinden bara lägger sig ner. Fantastisk bild på Jesus. Jag älskar den bilden på honom. Ett annat sammanhang i Lukas som jag vill att vi ska se på. När Jesus blir inbjuden till ett hem. Lukas 11. Jesus står och talar och vers 37. Under detta tal bjöd en farisé honom hem till sig. Han följde med in och lade sig till bords. Och farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden. Men Herren sa till honom: ni fariséer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? När ger det fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er. Nåväl, i vers 45 så: då insköt en av de laglärda: mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också. Han svarade: vi är också. Det var någon som försökte ta Jesus till rätta. Han förolämpade husbonden och världen. Och sen: men Jesus, du förolämpar oss. Men vi är också. Ibland är det bra att läsa de här berättelserna. Lyfta fram också att Jesus, han blev så arg så att han rev ut månglarna ur templet. Och det här är en sida av Kristus som är lika mycket kärlek. Det är lika mycket kärlek i det här. Att rensa. Det är den tyngre biten av allting. Jag hoppas inte att vi gör Jesus allt för väg. För att Jesus Kristus kommer tillbaka för att döma levande och döda. När Jesus kommer nästa gång, då kommer inte han i ringhet, i ödmjukhet, ridande på en åsna. Utan när Jesus kommer nästa gång så kommer han som en segrare för att döma nationer. Och för att sätta sig på en tron och hålla spiran i sin hand. Och den här bilden av Kristus, den uppståndne som regenten, behöver vi också ha i vår, komplettera i vår Jesusbild. För att Jesus kommer nästa gång för att utplåna allt det onda. Jesus kommer att lägga varje välde under sina fötter. Och när varje välde är krossat, då ska han överlämna riket till Fadern. Och då kommer slutet. Och det är en regerande, en segerfurste som är på antågande. Och kyrkan ska kröna honom som den. Vi får aldrig dra ner Jesus i smutsen. Och förklara det rent som Kristus har förklarat orent. Nåväl, vi ska gå ner till avslutningen. Jag tänker mig så här, när jag tänkte på vinterkriget och på våra veteraner, det är inte så många kvar nu, så var det precis som om andens röst frågade mig i mitt innersta där jag satt och tänkte på det här. Att finns det andliga krigsveteraner i framtiden som generationerna kan lyfta fram som exempel? Kommer det att finnas också män och kvinnor som är beredd till uppoffringar i den här tiden? Som på något sätt gör en skillnad. Som sticker ut. Och som är beredd att göra det lilla extra. Resa sig över kanske jantelagen. Och sticka upp sitt huvud. Och säga vad som behöver sägas. På varje arbetsplats så finns det situationer där det uppstår konflikter och det blir låsningar på relationsplanet. Väldigt ofta i konfliktsituationer så undviker man att säga sanningen för att inte stöta någon. Men alla vet att det här är som en sten i skon i hela kollegiet. Alla väntar ut varandra. Och man önskar att det skulle försvinna det här. Men det påminner en varenda dag. Att det är någonting som är fel. Det är ett grus i maskineriet. Och du kanske upplever att kanske någon borde ta i det här. Kanske någon borde sätta saker och ting och ta upp det på dagordningen. Bli lite obekväm för att om möjligt lösa knutar. Jag vet inte. Du kanske finns i den situationen. Kanske tvekar inför det här. Men det handlar ibland om en inre drivkraft. Att verkligen lösa problemen. Lösa det som är bundet. Och det finns mycket bundet kapital. Ibland männen framförallt och i familjerna. Mycket inbundet kapital. Det finns en predikant som heter Andy Stanley som jag har läst en hel del. Jag lyssnar på honom. Han hade en växande församling, hade just startat en församling och i Amerika och idag är en väldigt stor församling. Men han hade tre små barn hemma och en kämpande fru som var gravid. Och han sa att min tid räckte inte till. Han upplevde antingen så får han lägga ner församlingen, gör något annat och rädda familjen. Eller så får han helt enkelt bara satsa på församlingen och få bli det som det blir med familjen. Och valet var ju väldigt enkelt för honom. Han började söka Gud och fråga att hur i all sin dag, Herre, har du tänkt att saker och ting ska gå ihop? Och Gud började undervisa honom och sa, läs Matteus 16. Och han läste Matteus 16 där det står att Jesus säger, jag ska bygga min församling. Dödsrikets portar ska inte bli den övermäktig. Jag ska bygga min församling. Jesus sa, det är jag som ska göra det. Och så sa han, läs Efeserbrevet 5. Och så slog han upp Efeserbrevet 5 och vers 20, är det 4 eller 5? 25. Ni män, älska era hustru som Kristus har älskat församlingen och utlämnat sig själv för den. Och så sa Herren åt honom, slå ihop de här verserna. Och så började han fundera. Gud sa till honom så här. Många år har du satsat på församlingen och tänkt att jag ska ta hand om din familj. Att om jag verkligen investerar min tid i Guds rike, i församlingen, så kommer Herren att ta hand om min familj automatiskt. Han sa, det där är en missuppfattning. Herren sa så honom så här, jag har aldrig någonsin sagt att du ska älska församlingen. Jag har sagt att du ska älska din fru. Jag har aldrig sagt att du ska bygga församlingen. Det ska jag göra. Och jag lyssnar på Andy Stanley. Jag lyssnar, tror jag, 4 gånger på det här vittnesbördet som han ger i en av sina predikningar. Han säger så här, den som har förstått att älska sin man eller sin hustru och fostra sina barn i Herren har förstått Guds verkliga vilja. Och i de församlingar där man prioriterar och lägger familjen först, där skapas sunda, starka familjer, men också hälsosamma församlingsmiljöer. Och då är min fråga till alla män här idag. Älskar du din fru som Kristus älskar församlingen? På tal om verkligt maskulint uppdrag här. Att älska frun, eller om man är kvinna, älska sin man så som Kristus har älskat församlingen. Det är inga små saker. Men det här det här är en sak som en prioritering som bara behöver falla på plats i hela Kristi kropp. Männen behöver vaka över sina familjer. Männen behöver ta sin plats för att verkligen fostra sina barn också i Herren. Undervisa sina barn, för att vi kan aldrig förvänta oss att någon annan ska göra det. Det som ligger på vårt ansvar. Vi kan aldrig ursäkta vår frånvaro hemma med närvaro i kyrkan. Aldrig någonsin. Familjen är vår första kallelse. Och vi ska kämpa för våra familjer. Vi ska kämpa för de som är de nära och kära. Och jag hoppas och jag önskar att det ska verkligen resas upp förebilder, män i vårt land som unga pojkar kan se upp till, hur de hanterar sina familjer, hur de vårdar sin andliga relation, hur man sätter tid på saker och ting, hur man sköter sitt liv. Det finns allt för mycket frånvarande fäder. Det finns allt för mycket män som inte egentligen tar det ansvar de ska ta. Och jag hoppas att Guds folk ska bana väg och att också den här församlingens alla män ska vara män efter Guds hjärta. Som sätter familjen, som älskar frun högre än man älskar församlingen. När vi bygger starka familjer, när vi vårdar våra äktenskap och våra nära relationer, så kommer Jesus att bygga församlingen. Inte tvärtom. När vi lägger ner vår tid och vårt engagemang i människor i vår närmiljö, så kommer Gud att visa att det är han som står vid sitt ord. Och han bygger en församling vars portar, dödsrikets portar, aldrig någonsin kommer att bli övermäktig. Vi ska be för nästa generationens män. Vi ska be för oss själva. Och ni som är unga pojkar som inte är gifta, eller det finns kanske äldre män här som inte heller är gifta. Låt ingen trycka ner dig som man. Se inte ner på dig. Låt inte omvärlden forma dig så att du nästan anpassas till att bli en kvinna i ditt sätt att relatera. Det finns en väldigt hård press på män. Och hela feministrörelsen är ju egentligen en enda stor slägga rakt in i mansvärlden. Det är en skam egentligen. Det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Och det här är väldigt viktigt, att vi bara lyfter fram det genuint manliga. Det genuint trygga. Det som ska på något sätt finnas som en sköld och ett skydd för alla familjer, för landet, för tron. Männen ska lyfta heliga händer och resa sig. Resa sig och ta den plats som männen ska ha. Man har gjort undersökningar i alla växande församlingar som är dynamiska. Så har männen hittat sin funktion. Männen har rest sig. Och på många platser så uppstår det sådana här mansrörelser. Promise Keepers och Men's for Christ. Och olika sådana här communities som växer upp över hela världen. Där man utmanar män att verkligen stå som man på den post, i den kallelse, den uppdrag som man har. Och jag tror väldigt mycket på det här. Det finns ett yttre tryck som vill på något sätt bara slå benen undan all manlighet. Det är sorgligt med män som går med böjda huvuden. Som har tappat livsgnistan och ser ner på sig själv. Gud vill också upprätta det där. Gud vill upprätta det som har kanske gått sönder. Men jag ser ibland, man möter många unga män, pojkar. det är sorgligt att se att de är så vilsna. Hittar inte sin plats i livet. Och man går med en, på något sätt en brusten identitet. Man har tappat stoltheten och värdigheten att vara man. Och Gud vill upprätta det där. Han vill upprätta det. Inte att folk blir manhaftiga och liksom att det slår över. Men insidan kan ta skada så att den yttre hållningen försvinner. Så vi ska be tillsammans idag. Vi ska väl välsigna alla män som är här. Jag tror att församlingen ska vara en väldigt sund plats för män. Vi ska också hitta verkliga utmaningar där män kan känna att de kopplar med varandra. Jag tänker ibland att vi har våra Jesushelger och ibland skulle det vara nästan bättre att ta ett militärtält och ha Jesus helg mitt ute i skogen. Kanske flera skulle anmäla sig. Jag ser här, slantarna föll ner. Vi brukar nog ha duka fint och äta gott och ha det mysigt. Men på något sätt så det luktar för lite rök och svett. På våra Jesus helger. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig att vi får